Okej, Bosse.
Yeah.
Vi ska idag prata om att stoppa våldet innan det händer. Hur kan man hjälpa någon som mår så pass dåligt att den blir en fara för andra?
6 dagar innan den här händelsen, då är det en kvinna som ringer till polisens kontaktcenter och uttrycker sin oro över Johan. Han hade setts gå omkring i centrala Borlänge med en skruvmejsel och hon var rädd för att han skulle skada andra. Men vad hände sen då?
Ja, vad hände sen?
Inte ett skit.
Det är en mild vårkväll i maj 2025. En svartklädd man kliver in på en tomt i Mjälga i Borlänge, där en villa och en lada står tysta i skymningen. Vi kallar mannen för Johan.
Han var ju verkligen på samhällets botten.
Johan har glidit ner i ett djupt missbruk, plågas av hallucinationer sedan flera månader tillbaka och är övertygad om att någon vill honom illa. Många i Johans närhet har larmat socialen, polisen och psykiatrin. En av de oroliga är Marie, mormor till Johans 5-årige son.
Enligt mig hade det varit så lätt att få stopp på den här onda spiralen och bara hjälpt honom.
Tomten som Johan kliver in på denna majkvällen 2025 tillhör den pensionerade polisen Tore. Tore har ägnat sitt liv åt det system som vissa menar nu sviker både honom och Johan. Men går det att stoppa ett vansinnesdåd innan det händer?
Om polisen vet om att de har en väldigt psyksjuk person som kan utgöra en potentiell fara för annan säkerhet, varför använder man inte samma arbetsmetoder som man har gjort i de här andra fallen?
Du lyssnar på Brottsutredarna med mig, Lydia Bandolin Sörlin, och tidigare kriminalkommissarie Bosse Åström.
Ja, när han var liten så har han ju varit hemskt slarvig.
Johan växer upp i Borlänge tillsammans med sin mamma, styvpappa och lillebror. Han gillar att köra motocross och att spela dataspel med vänner i timmar inne på sitt rum. För det mesta är han en lugn pojke, berättar hans mamma som vi kallar för Petra. Lugn, men tankspridd.
Glömt att ta hem läxor, glömt jackor, glömt att låsa dörren, glömt att släcka lyset.
Det börjar med vardagligt slarv. Små tecken på den ADD-diagnos som han kommer att få senare, berättar mamma Petra. Men i de tidiga tonåren började det gå ut för Johan.
Det började väl redan på högstadiet att jag började märka lite att han började hänga lite med fel kompisar kanske, och det var väl lite mitt fel kanske, för jag tyckte att ut med dig någon gång, gör något roligt, ut med kompisarna och bara sitt hemma i källaren och spela dataspel. Och det ångrar jag ju bittert idag. Han hade gärna fått sitta där nere och spela sina tv-spel.
En dag hittar föräldrarna den syntetiska drogen Spice inne på Johans rum. Situationen känns ohållbar, berättar Petra. Johan har börjat skolka allt mer och föräldrarna klarar inte av att hålla honom borta från drogerna.
Och vi höll ju på hemskt mycket, vet jag, med SOS fram och tillbaka innan vi fick ett sånt här LVU på han till slut. Och det var väl då han kom in på första behandlingshemmet.
Detta blir Petras första kontakt med socialtjänsten. Det första i en lång rad samtal som ska pågå ända in i Johans vuxenliv. Men åren av oro och ständiga turer har satt sina spår. För att orka har Petra förträngt stora delar av det som skett. En som däremot har tydligare minnen, det är Marie.
Jag har ju känt honom sedan 2018. Så det är ju 8 år i år.
Maries dotter blev tillsammans med Johan år 2018. Det var en period i hans liv när han höll sig drogfri, berättar Marie.
Han bildade familj och han fick ett jobb. Han hade liksom en bra ekonomi. Det kändes som att allting var på rätt väg liksom. När man verkligen märkte att det började bli ett problem, det tyckte jag var i början på 2023. Och han inledde en ny relation och man märkte ganska snabbt att det var ju ingen bra.
Johan och Maries dotter har varit tillsammans i ett par år innan relationen tar slut. De har fått ett barn tillsammans. Men Johan kan inte hålla sig borta från drogerna. Därför förlorar han vårdnaden om sin son och placeras själv på ett behandlingshem i Uppsala. Men Johan blir strax utskriven därifrån. När han kommer tillbaka till Dalarna har han ingenstans att bo och återvänder till det som känns hemma. Drogerna.
Han kunde inte längre ha kontakt med sitt barn. Och det var ju en stor sorg för honom. Och jag tror att han hanterade på det sättet genom att bara fly. Och det gör man om man missbrukar liksom. Sen fick han ju en dom.
Augusti 2024 döms Johan för misshandel och får skyddstillsyn. En dom som kräver både missbruksvård och psykiatrisk kontakt. Frivården sätter upp ett strikt schema med möten och regelbundna prover. Och familjen vågar äntligen tro att Johan ska få den hjälp han behöver för att få ordning både på sitt beroende och sitt inre kaos.
Men den hjälpen kom aldrig.
Jag hade ju växt upp med liksom Tore, kan man säga.
Anders Hedman känner den pensionerade polisen Tore väl. De är släktingar. Anders beskriver sin släkting som en genuint snäll och omtänksam människa. Han var en man som värnade om sina relationer och höll en tät, nästan daglig kontakt med sin syster.
Så att de stod ju varandra väldigt nära. De hördes ju av både morgon och kväll per telefon.
Våren 2025 är Tore i 75-årsåldern och han har levt ensam i ett par år. Han tillbringar dagarna genom att sköta sin trädgård, följa favoritlaget i hockey, Leksand IF, och gosa med sitt nya husdjur.
När sambon gick bort så skaffade han en katt som hette Nelson. På något sätt så kom Nelson att bli en stor del av hans liv.
Han var ju väldigt skakig liksom. Han hade ju blivit mager, alltså det, han var ju där på slutet. Såg ju liksom sliten ut.
En vårvinterdag 2025. Marie sitter i sitt kök. Hon har blicken fokuserad på distansmötet på skärmen när någon plötsligt knackar på dörren. Det är Johan som står ute på farstukvisten.
Det märks att han vill prata. Och jag säger så här, men jag är upptagen. Och så frågar jag liksom, ja men hur är det med det? Ja men det är så rörigt i huvudet, sa han. Och så avbröt jag ganska snabbt därefter för att jag var så upptagen. Och det har jag tänkt mycket på. Att jag tror att han kom för att han ville ha hjälp.
Det har gått ungefär 6 månader sedan domen mot Johan kom. Han lever fortfarande på gatan och verkar allt mer förvirrad. Marie berättar att Johan har börjat få drogutlösta psykoser där han tror att han har ett pris på sitt huvud. Under vintern har Johan blivit transporterad av polisen till Säters psykiatriska avdelning vid flera tillfällen, berättar Marie.
Och samtidigt så visste jag att han behövde hjälp med sitt missbruk, för det var ju därför det blev så här.
En läkare kan fatta beslut om att tvångsvårda en person om den anses lida av en allvarlig psykisk störning. Det kan vara en drogutlöst psykos, som i Johans fall. När psykosen så småningom klingar av och drogerna lämnar kroppen uppfyller patienten inte längre kriterierna för tvångsvård och skrivs ut från sluten psykiatrin.
Men då måste ju nästa instans ta vid. vilket är kommunen och socialtjänsten, som ska hjälpa en person med missbruk. Men så blev det ju inte i det här fallet, utan han kom ut, fortsatte missbruka, blev psykotisk igen, blev inlagd igen, blev utskriven. Samma visa igen.
I mars fick Johan plats via socialen på ett stödboende som finns till för hemlösa i Borlänge. Boendet har nolltolerans mot droger och alkohol, och Johan, fullt aktiv i sitt missbruk, uppfyller inte kraven.
Jag tror han sov där en natt och sen åkte han ut därifrån.
Polisen har ju möjligheter enligt 47 paragrafen i lagen om psykiatrisk tvångsmål att omedelbart omhänderta personer om det föreligger skäl för att de lider av en psykisk sjukdom och att de kan utgöra en stor fara för andra personer eller mot sig själv också naturligtvis.
När polisen har omhändertagit en person ser de till att en läkare gör en första bedömning. Och om den läkaren också ser ett behov av tvångsvård så kör polisen personen till psykiatrin, berättar tidigare kriminalkommissarie Bosse Åström.
Det är ju där det går snett, va? Vi är inte på samma sida i boken så att säga, va? Polisen gör en viss bedömning, första läkaren kanske gör en annan bedömning, puff, den är ute där igen. Eller läkaren säger ett vårdintyg och så kommer man till en psykiatrisk institution och så säger man, är du för frisk, va?
Orosanmälningarna om Johan fortsätter trilla in från hans mamma och Marie. I dokument från frivården står det att socialtjänsten avvaktar psykiatrins bedömning innan de kan påbörja någon missbruksvård. Men Johan klarar inte av att hålla kontakten med psykiatrin och insatserna som stödboende och kontaktperson rinner ut i sanden. Under den långa våren ser Marie hur Johans missbruk blir värre och värre. Och hallucinationerna kommer oftare och oftare. Den 16 maj 2025.
Jag kände mig orolig att det skulle hända någonting. Liksom när han var ute i det skicket och var så rädd.
En dag får Marie ett telefonsamtal av en släkting till Johan. Släktingen har sett honom stå utanför mataffären och verkat stressad. Johan har hela tiden kollat sig bakom ryggen, samtidigt som en skruvmejsel ramlat ur hans tröja. Marie väljer att ringa polisen.
Det är för att jag vill att de ska hjälpa honom. Ta han från gatan bara, så att det inte händer någonting.
Den 20 maj 2025 klockan 20.08 så skickar han ett sms-meddelande.
Den pensionerade polisen Tore ska sätta sig framför tvn hemma i Mjälga för att titta på en hockeymatch. Han har kontakt med sin syster på sms och de bestämmer att de ska höras tidigt nästa dag. Morgonen den 21 maj får systern varken något samtal eller sms från Tore. Och han svarar inte när hon ringer. Tidigare kriminalkommissarie Bosse Åström.
Så hon blir orolig och ringer till Tores granne som går över till fastigheten. Dörren är olåst och det är en fruktansvärd oreda.
Frysdörren står på vid gavel, proppfylld med mat. Lådorna är utdragna och ett par glasögon och ett paket kronljus ligger på golvet.
Och allting ger intrycket av att det har varit en inbrottsstöld. Men stora frågan är, var fan är Tore någonstans?
Grannen och Tores anhöriga ringer polisen som kommer till platsen. Polisen söker igenom bostaden, ladan och uthuset för att hitta Tore. Utan att få syn på honom eller något som kan ge någon ledtråd om var han kan vara. Polisen söker också genom gården.
Och i ena hörnan då ser man att det är en presenning som är utlagd över marken. Och den är fullt med bensin på den, det luktar. Så man lyfter på ena kanten så sticker fram ett par människoben. Och så småningom så visar det sig att det här är Tore.
Tore varken andas eller rör på sig och är täckt av blod. Poliserna ser direkt att det handlar om ett våldsamt dåd och den skyldige finns kvar där ute i Borlänge natten. Polisen går igenom grannens övervakningskamera som fångat en svartklädd man på film från kvällen innan. Mannen syns gå runt på Tores tomt och några timmar senare sätter han sig i Tores bil och kör därifrån.
Och det är inte bara det att han tar bilen utan han har även tagit med sig andra egodelar från Tore, bland annat hans mobiltelefon.
Genom telefonen kan polisen spåra bilens rutt och lokalisera var den är nu. Och inte nog med det så känner en av poliserna igen mannen på övervakningsfilmerna. Det är Johan. Ett välbekant ansikte för patrullerna som flera gånger skjutsat honom mellan fyllecellen och psykiatrin. Det här gör att gripandet går fort.
Samma dag så grips den misstänkte personen som vi kallar för Johan.
Övervakningskamerorna har fångat Johan när han kliver in på Tores tomt. Johan berättar senare i förhör att han är där för att sno en bil som kan bli hans tak över huvudet för natten. Men först måste Johan hitta nycklarna och det är då han går in i Tores lada. Johan har tagit amfetamin och narkotikaklassade ångestdämpande mediciner. Johan berättar i förhör att han bestämmer sig för att stanna kvar i ladan tills det blir mörkt. Samtidigt, inne i vardagsrummet, kommer Tore på att katten Nelson är på vift utanför huset.
Ser på det sättet att han går ut utanför sitt hus för att leta efter sin katt.
Dalälven flyter lugnt förbi husen i området Mjälga. Tore fortsätter kalla på sin katt och rör sig mot ladan.
Och då upptäcker han att det är någon som är inne i ladan.
Tore ställer sig vid dörröppningen och täcker utgången. Och vad som egentligen händer nu, det vet vi inte. Vi vet bara det som Johan berättar senare i förhör. Han berättar att det blir en konfrontation mellan Tore och Johan, som har fått tag på en hammare.
Tore lyckas avväpna honom och ta tag i hammaren. Avståndet då vid en tidpunkt där var ganska långt mellan Johan och Tore, va? Så Johan skulle ha haft alla möjligheter att besinna sig och springa från platsen, att fly undan. Men det gör han inte därför att han säger han var rädd för att Tore skulle kasta den här tunga hammaren efter honom och träffa honom i ryggen. Så istället vänder han sig om och konfronterar Tore än en gång och där uppstår det handgemäng, va?
Någonstans under tumultet får Johan grepp om hammaren igen och svingar den mot Tore. Obduktionen fastställer senare att Tore har dött efter att ha träffats av 17 hammarslag mot huvudet.
En person är nu anhållen misstänkt för mord efter att en person hittats död i Borlänge.
Jag förstod att det måste ju vara något vansinnesdåd av något slag.
Nyheten om att en man hittats död i Mjälga når Anders Hedman i Svärdsjö. Ryktet säger att offret är en före detta polis. Och samma dag har Tores syster ringt släktingen Anders. Hon har inte fått tag på Tore på hela morgonen. Anders lägger ihop ett och ett och förstår att det är hans släkting Tore som är död.
I det här fallet var det liksom en ensamstående pensionerad polis i 75-årsåldern med en liten ensam katt och en syster. Det fanns liksom ingen noll hotbild mot honom, så jag kunde ju verkligen inte förstå.
Strax innan jul 2025 döms Johan till 18 års fängelse. Den rättspsykiatriska undersökningen visar att Johan inte led av en allvarlig psykisk störning när han mördade Tore.
Man förstår inte att det är sant, att det här hade hänt. Och jag förstår fortfarande inte riktigt att det här har hänt.
Johans mamma Petra är frustrerad över att Johan inte fick den hjälp som hon och andra anhöriga bad om.
Det är tragiskt. För det hade inte behövt hända.
Hela problematiken kring de här psyksjuka människorna är att det är ett delat ansvar mellan socialtjänst, sjukvården och polisen. Och delat ansvar innebär ingens ansvar, va?
Samarbetet mellan psykiatri, polis och socialtjänst har länge ifrågasatts när det gäller hur väl de kan hjälpa personer med psykisk ohälsa och missbruksproblematik som riskerar att vara en fara för sig själva eller andra. Sådana som Johan. Tidigare kriminalkommissarie Bosse Åström anser att polisen borde dra lärdom av de metoder man tidigare använt för att förebygga andra brott, såsom våld i hemmet.
Fram till i juni förra året, 2025, så hade polisen ett projekt som de kallar för Beta.
Projekt Beta gick ut på att polisen aktivt skulle söka upp män som bedömdes vara i riskzonen för att slå sina partners. Genom att åka hem till männen och genomföra ett samtal ville polisen markera att de hade ögonen på dem.
Om polisen vet om att de har en väldigt psyksjuk person som kan utgöra en potentiell fara för annan säkerhet, varför använder man inte samma arbetsmetoder som man har gjort i de här andra fallen? Att man söker upp dem och har det här uppsträckningssamtalet och frågar, hur mår du egentligen? Får du den hjälp du behöver? Går du på mediciner? Har du någon kontakt med öppenvården? Och så vidare, va?
Bara några dagar efter att Bosse och jag pratar om det här fallet kommer nyheten att polisen och Socialstyrelsen får i uppdrag av regeringen att titta på vad som kan göras för att förebygga så kallade vansinnesdåd.
Vi tittar på det på samma sätt som vi gjorde i Operation Beta, det vill säga vad gick fel. För Beta bestod ju både för att stoppa våldet som pågick, men bestod också att titta på vad har vi inte gjort.
Uppdraget är just en förlängning av Operation Beta, säger en av dem i arbetsgruppen till Petri Krim. Det var det som Bosse Åström också var inne på.
Klart att gärningsmannen har ett ansvar. Det är ju han som har begått det här mordet. Det var ju liksom upprepade gånger 17 hårda slag med båda sidor av hammaren som han slog ihjäl Tore med. Så att där i har han en skuld.
Johan höll i hammaren, men enligt Anders Hedman fanns det andra som höll i möjligheten att avbryta händelseförloppet.
När man tittar på fallet står det ju ställt utom allt tvivel att det som hade kunnat förhindra det här, det var ju kommunen.
Efter mordet på Tore gjorde Borlänge kommun en lex Sara-anmälan mot sig själva. Och nu granskar IVO, Inspektionen för vård och omsorg i kommunen. Det pågår också en polisutredning mot socialtjänsten i Borlänge om tjänstefel. Tommy Berglund, chef på social- och arbetsmarknadsförvaltningen, vill inte kommentera det enskilda fallet, men skriver i ett mejl till brottsutredarna att socialtjänstens arbete innebär komplexa bedömningar där beslut ibland behöver fattas i situationer med begränsad information. Det innebär svåra avvägningar där det i efterhand kan vara lättare att bedöma vad som är rätt eller fel. Det vilar ett tungt ansvar på oss som myndighet och vi arbetar därför kontinuerligt med att förbättra våra beslutsprocesser samt utveckla det uppsökande och förebyggande arbetet.
Det här är ju någonting han ska leva med nu resten av sitt liv, och det är en person som har mist livet också. Det är ju fruktansvärt.
April 2026. Johan har börjat avtjäna sitt straff på 18 år i fängelse. Marie, tidigare svärmor och mormor till Johans 5-åriga son, kan inte släppa tanken på alla de varningsflaggor som hon upplever inte togs på allvar.
Enligt mig hade det varit så lätt att få stopp på den här onda spiralen och bara hjälpt honom. Han var ju verkligen på samhällets botten, och om man bara lät honom falla ännu mer, så kändes det.
Du har hört Brottsutredarna med mig, Lydia Bandolin Sörlin. Och i det här avsnittet är det tidigare kriminalkommissarien Bosse Åström som är med som expert. Producent Hanna Engberg, slutmix Fredrik Nilsson. Avsnittet gjordes av Tredje Statsmakten Media, april 2026.